Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Man kan känna sig som världens mest värdelösa människa i perioder. Inbillar jag mig, om man jobbar som revisor och har perioder av arbetslöshet, så kanske man inte tänker att man är så värdelös som person utan snarare som revisor. Och det, men i det här fallet som är mitt så tror man ju att man är sämst liksom. Och ingen tycker om en. Och det sätter sig på självkänslan och det bara går ner och ner i den där spiralen liksom.
Om du bor i Sverige och gillar populärkultur så minns du kanske vintern 2021. Den 17 januari det året slog en bomb ner i landets tv-apparater. Ja, trots att dagens gäst hade livnärt sig på sitt yrke i något decennium var det med tunna blå linjen i rollen som Magnus som Oscar Töringe blev en del av det kollektiva medvetandet. Och hur det var att breaka och att prata om att just breaka kommer vi till. Först ska sägas att Oscar är barn till Sanna Töringe och Anders Granström, den senare också han skådespelare. Och varför det är relevant, det får du veta om en liten stund i det 564 avsnittet av Värvet. När jag researchade dig, skådisbarnet Oscar Töringe, du är ju lite av en nepo baby som man säger nu för tiden.
Jo, precis.
Så studsar jag på en grej. Och det är att, nu kommer jag lägga ord i munnen på dig, men det känns som att du kapitulerade för skådespeleriet.
Mm.
Du har väl snarare sagt någonting i stil med att du skulle hitta din egen väg.
Ja, lite så.
Vad betyder det?
Nej, men det var nog att jag tyckte det kändes lite fantasilöst att gå. Jag tyckte, apropå nepo baby-grejen, att det kändes lite trist att jag ville liksom hitta min egen grej. Men det tycker jag på ett sätt att jag har gjort. Min farsa gick inte scenskolan på det sättet. Han, liksom, jag gick och gått en annan väg än honom väldigt mycket. Sen vet jag inte om jag är en nepo baby egentligen. Alltså, för att, farsan var ju, han var ju väldigt känd back in the day, liksom, på 70-talet framförallt. Liksom, med hans teatergrupp som han var med och startade och drev, Oktoberteatern. Och en film som de gjorde som heter Sven Klangs kvintett som är otrolig, som han spelade huvudrollen i. Mm. Och då, men sen jag började så har han ju inte varit liksom ett household name sådär på samma sätt. Så jag vet inte, och vi bär inte samma efternamn heller.
Så du har inte haft något gratis hos castingagenterna?
Jag tror inte det. Jag tror att jag hade liksom något slags, på gott och ont, ett kulturellt, liksom, jag visste, jag kunde språket på något sätt. Och jag hade referenser som många liksom, vänner och alltså i min scenskoleklass och sådär, som kanske inte hade. Och det vet jag inte om det bara var bra alltid. Men jag visste liksom hur man skulle röra sig och föra sig lite.
Mm. Vad har du fått av morsan?
Minst lika mycket som av min kära far i, liksom, när vi pratar om de här sakerna som kulturellt kapital och så vidare. Mm. Hon är ju bibliotekarie i grunden och skribent och barnboks och kokboksförfattare bland annat. Så hon har mycket, hon är liksom, hon har alltid varit frilans och suttit hemma och skrivit och skrikit på oss att vi ska vara tysta och sånt när vi är hemma. Mm.
Men har du skrivit så mycket?
Inte så mycket alls, faktiskt.
Okej.
Okay. Så det har jag inte fått av henne än så länge.
Nej. Men det är aldrig för sent.
Nej.
Men för att, ja, egentligen, full disclosure, jag tycker att det är svårt med er skådespelare för att jag har en, det finns ju vissa frågor som återkommer helt enkelt. Och en av dem som jag ofta undrar, och det är nog för att jag tänker så här, okej, okay, hur skulle det vara nu då? Nu blir det ett stickspår. Mm. Men jag tänkte ju att jag skulle bli skådis. Jag gick på grannfolkhögskolan från där du gick. Jag gick på Östra Grevi.
Ah, ja, ja.
Som var lite mer light. Och därför så har väl det här varit fascinerande för mig. Så här, för det var väl lite sliding doors. Om jag inte hade haft så svår scenskräck så hade jag kanske också varit skådespelare då. Men då har jag tänkt så där. Men hur är det med det där att man inte, att man i så liten grad bestämmer själv vad man ska jobba med? För att det är liksom, man är i händerna på regissörer och castingagenter och så vidare. Och då har jag liksom återkommit till frågan så här, vad man,
Ja, men skrivandet ligger ju nära till hands, tänker jag, som något slags sidogig då, för att känna att ja, men där har jag i alla fall kontroll, så att säga. Men har du haft andra saker där du har haft kontroll, eller har du haft kontroll i själva?
Ja, jag tänker att jag tycker det är rätt härligt att bara liksom föras hit och dit av andra och dras in i spännande olika och mindre spännande sammanhang, men att det är liksom någonting, det är någonting ganska ballt ur ett liksom livsperspektiv, att man bara flänger och flyter med på något sätt. Men sen så har jag i liksom, vad ska man säga, i min teatergrund mycket, väldigt mycket från min pappa, tror jag, men att där jag började plugga, och då pratade vi, då var liksom den givna slutdestinationen var en egen frigrupp i Malmö med egen scen, och liksom att det var dit man skulle liksom. Och vi startade en sån, men ja, sen så kom jag in på scenskolan och blev individualister och ville satsa på egna karriär. Så då, men så det har jag hela tiden som, jag går liksom och fantiserar och drömmer och förnular på vad det där skulle kunna bli, att ja, men ett eget hus, ett kulturhus, teaterhus, en scen, en, vad det kan vara, en grupp.
Mm. Var ska det ligga?
Jag vet inte, länge pratade vi om att vi skulle göra som på 70-talet liksom, att för de då kulturpolitiken såg väldigt annorlunda ut då, så min pappas grupp, de startade nere i Lund, men sen så var det en kulturpolitiskt driven person i Södertälje som hörde av sig, som liksom bara handplockade dem och liksom värvade dem till Södertälje och gav dem en egen scen och en, liksom ett verksamhetsstöd och allting. Så att, och sen så körde de. Så att, men, och nu är inte Södertälje en liten stad, men då har vi pratat om att vi skulle göra det i typ, ja, men i Nässjö eller i kanske lite större, i Falun eller något liknande, där kulturlivet har liksom, där det har, ja, där de får sitt Riksteatern en gång i halvåret eller någonting, och sen så finns det inte så mycket mer, så eventuellt finns det en bio och så, alltså den typen av storlek på stad.
Att man fyller ett hål verkligen.
Ja, lite så, och att gå också lite motströms, det här var ju liksom 15 år sedan vi hade de här samtalen, men jag tror fortfarande på det, att det här urbaniseringen och det som vi också gjorde uppenbarligen, att alla flyttade, de allra flesta i alla fall, flyttade till storstäderna och satsa på sig själv och så vidare och karriär, istället för att liksom se var finns det plats, var finns det behov, snarare än liksom att man går dit där jobben är då, helt enkelt.
Vad härligt. Berätta om den första gruppen då, för det låter ju spännande.
Ja, det var inte riktigt en frigrupp på det sättet. Det var ju en amatörteaterförening som vi var, och sen så det var ju ja, ideellt på alla sätt och vis. Men vi var amatörer och glada amatörer. Första och enda pjäsen jag gjorde där var ett ihopsatt verk på något sätt. Vi kallade det för Shakespeare i baren.
Jaha.
Så vi spelade på Stortorget i baren där.
Stortorget kan man säga är en restaurang, va? Där
ja, alla... precis. Eller vi spelade inte det. Det ligger precis bredvid liksom. Men det var, ja, det var en lite märklig idé, så var det liksom massa olika scener från, ja, Shakespeares mest kända verk, och så de här karaktärerna möttes och utspelade sig saker.
Det låter kul.
Ja, det kanske det var, alltså. Det var väldigt roligt i alla fall.
Ja. Mm. Men ja, det känns som att det här håller på att gå lite åt skogen för mig, för att jag hade en misstanke, nämligen en fördom om att du trodde att det skulle bli musiken som var din grej.
Nej, det är en fördom. Där är både min syster och min bror mycket mer begåvade än vad jag är. Och jag hade aldrig den liksom från början. De spelade instrument och jag kom in på ett musikgymnasium bara.
Du ser.
Ja, jo, men visst, jag kan liksom famla mig fram i den där världen. Men jag var ju sämst i klassen. Liksom. Alla var ju duktiga och hade ett första instrument, och jag kallade min sång för ett första instrument, för att jag inte hade någonting annat liksom. Så då, ja. Men nej, så det stämmer nog inte. Och sen så började jag liksom sjunga i band och sånt där efter det lite grann med mina gymnasiepolare. Men nej, det var nog bara, det är en fördom.
Är du minstingen eller mellan?
Minst.
Okej. Okay. Mm. Så vänta, vad är det för spridning på er då?
Jag har två äldre bror och en 7 äldre syster.
Det är så ni gör det?
Ja. Så vi jobbar.
Det ska vara stor spridning på 3 barn.
Ja.
Så då är du klar nu?
Ja.
Grattis till dig.
Tack.
Har du minnen från Södertälje?
Nej, det har jag nog inte. Jag har det, bara några bilder och liksom, ja, historier som kanske man har liksom skapat ihop och modellerat ett minne. Men jag tror inte, inga knivskarpa så.
Har du minnen från att liksom sätta ner bopålarna i Lund istället?
Ja, det har jag. Där träffade jag min första bästis Ossian. Vi blev kompisar direkt då när jag flyttade dit när jag var 4. Och sen så hängde vi ihop liksom hela vägen.
Det är ju häftigt.
Mm.
Men, så det fanns inget mått av trauma i och liksom...
Nej, jag minns inte så. Min syster var ju äldre, hon var ju 11. Så att jag, men hon har inte beskrivit det som någon jobbig flytt. Sådär.
Det kanske hjälper att... För Lund är ju... Nu, jag har aldrig bott där, men jag har bott bredvid. Mm. Känslan är ju att det är rulljans. Folk är liksom vana vid att det kommer en ny kille i... Ja. Förskoleklassen så att säga kanske.
Ja, det är möjligt. Så har jag nog aldrig sett det. Alltså jag såg det mer som att det var två läger. Alltså dels så var det studentajävlarna och sen så var det vi liksom som bodde i Lund. Så den bilden delar jag inte riktigt. Alltså att det var så, utan man bodde där så var vi lundensare liksom.
Det där känner jag ju också igen. Det är väldigt om man då i 20-årsåldern någon gång på 90-talet åkte in till Lund för att man liksom ville gå ut.
Mm.
Det var väldigt mycket stängda dörrar.
Ah, ja, okay.
På något jävla liksom.
Men det var ju en bra tid att gå ut i Lund snarare än Malmö, eller? Åkte ni inte mycket in? Det var ju Mejeriet och liksom Iggy Pop spelade fan i Lund på 90-talet.
Gjorde han säkert.
Ja.
Tror du att jag minns någonting från 90-talet?
Nej,
jo, det gör jag. Lite. Men för mig kändes Lund liksom som att om man verkligen ville känna sig utanför, då åkte man dit.
Aha, okay.
Tog man pågatåget, kände sig utanför ett par timmar och sen åkte man hem till Malmö igen. Där, det var lite varmare, tyckte jag.
Okay.
Men du, hur var det att växa upp där då? Du behöver inte ta det kronologiskt, men...
Nej, men det var perfekt alltså. Skulle jag säga. Det var tryggt och det var fint och det var lagom stort och det var, utan att överhuvudtaget nämna liksom närheten till Malmö, för dit åkte vi fan aldrig. Vi var livrädda för Malmö. Det var först liksom, ja, men typ när vi blev, alltså när man blev 18 liksom, så man började åka in kanske. Nej, men det fanns allt liksom. Det var en perfekt uppväxt.
Vad, om du liksom ansluter dig till en amatörteatergrupp, då har du ju någonstans upptäckt att det här ändå är någonting som lockar.
Ja.
När hände det?
Ja, men jag tror att det var så här, att det var för att jag var så fruktansvärt dålig i skolan och hade så urusla betyg, så att jag hade liksom inga framtidsutsikter. Och då hade jag liksom... Mina klasskamrater, eller de som tog studenter samtidigt som jag, hade ju alla 20 och 0 på den tiden. Och alla skulle ju liksom bli läkare eller jurister på en gång. Okay. Och jag hade liksom inte en suck. Jag hade väl 8 år på komvux om jag skulle liksom komma ikapp dem.
Men hur kunde du vara så dålig?
Jag var slapp liksom. Jag skolkade mycket. Jag gjorde... pluggade inte till prov. Jag vet inte. Jag hade inte det förmodligen så liksom överprivilegierad, så att jag inte hade det där konsekvenstänket med mig, att jag, det här kommer gå åt helvete. Och hur mycket mina föräldrar än var på mig, så var det någon slags, jag vet inte om det var, man ska kalla det revolt, eller det var bara slapphet, eller liksom, jag var liksom ingen, jag hade tyckte inte det var kul, antar jag.
Hade du andra grejer som var roliga?
Ja, men som att röka cigg och typ hitta på dumheter.
Mm. Ja, det är kul.
Ja, det får man se.
Herregud, ja. Ja, jag fattar. Men hängde du inte med i högstadiet heller?
Nej, där blir det ännu värre. Alltså, vi hade en jävligt stökig mellanstadieklass. Alltså. Sydsvenskan skrev reportage om oss. Vi var avverkade klassförståndare på klassförståndare.
Oh.
Folk slutade, det var hemskt alltså. Och sen, jag tror också det var en sån här tuffhetsgrej, alltså som kille, att man skulle vara, alltså, det var inte coolt att vara bra i skolan helt enkelt.
Mm.
Mycket det också. Mm.
Men vad fan, ändå, du kommer ju bevisligen in på gymnasiet, så...
Ja, jag kom in på gymnasiet, ja. Alltså, jag har väl alltid balanserat den där också, för att inte liksom förutmjuka släkten, eller jag vill inte hamna... fullständigt utanför. Det, så mycket fattade jag. Men jag hade ofullständiga gymnasiebetyg. Så jag, ja. Men sen så, nu jag pluckade jag faktiskt upp mina betyg sen efter. Bara för att liksom, av princip, för att jag ville ha fullständigt gymnasiebetyg. Mm. Så det har jag numera.
Snyggt.
Tack.
Men gjorde du det långt efter?
Nej, bara några år efter.
Gjorde du lumpen?
Nej.
Vad gjorde du efter gymnasiet?
Men då började liksom mitt liv. Då fick jag jobb, då flyttade jag till Malmö. Då tänkte jag, nu ska jag gå min egen väg här. Och så blev Malmö min stad. Det var liksom ingen av min familj som hade någon relation till den stan då. Så jag var först in där och fick jobb på Tempo Bar och Kök. Där har du säkert hängt då på den tiden,
Oscar, om
du
minns det. Om jag har hängt. Ja. Jag var där. Jag skulle rent hypotetiskt kunna vara den första som hade en krita, en lista i kassaapparaten.
Ja. Ja, men det var liksom enormt så här karaktärs, vad heter det, bildande, danande för mig. Det var väldigt så här formativa år och jag höll på med teatern vid sidan om lite grann, sökte folkhögskolor och hade liksom någon slags riktning i det. Samtidigt som jag hade verkligen the time of my life på den där lilla kvarterskrogen som väldigt många känner till och har varit på. Men det var så mycket, det var så många fina människor jag lärde känna där och det var fruktansvärt roligt. Jag jobbade där i säkert i 5-6 år och sånt där, till och från, samtidigt som jag pluggade också parallellt.
Är det här precis efter millennieskiftet typ?
Ja, eller? Lite senare, Ja, precis. Vad kan det vara? 2003, 2004. Där. Ja, precis. Mm.
Ja, då var min krita betald.
Ja,
jag hade flyttat därifrån 97. Nej, det är inte säkert i och för sig. Men Roger hade nog bränt upp den eller något. Ja. Men jag tycker det där var så himla... Jag antar att du inte var där när de öppnade.
Nej.
Men det var liksom någonting helt nytt. Och på sätt och vis är det kanske är att dra lite stora växlar på det. Men det kändes... Alltså för det första så var Malmö en plats, tycker jag. Alltså, och jag har en väldigt romantisk bild av det. Men det var en plats där ingen... Alltså ingen riktigt tänkte på att man till exempel skulle kunna öppna en snygg bar.
Nej.
Och så kommer det tre typ konstfackelever och öppnar en snygg bar. Mm. Och så bara, wow, fan man kunde öppna en snygg bar.
Mm.
Att vi inte hade tänkt på det. Eller liksom, ska vi bygga ett jättehögt hus? Ja, vi bygger ett riktigt jävla jättehögt. Jaha. Alltså det känns som att så här, jag vet inte, det var som att... När jag flyttade dit så kunde man ju också bara öppna en port och kolla vem det var som ägde fastigheten och ringa och fråga om man fick bo där. Mm. Och så fick man ofta det.
Ja.
Det var liksom en annan tid. Folk tog inte för sig på något sätt.
Mm.
Och det känns som att Tempo var kanske lite före sin tid då. Men sen byggde man ett jättehögt hus och så fick stan självförtroende på något konstigt sätt.
Mm. Ja, det var... Folk kan ju prata om... Jag vet inte om det är så himla specifikt för Malmö. Alltså, folk kan ju prata om Hornstull på det där sättet också. Att det var liksom på tidigt 90-tal att det var fult och jävligt och liksom inget... Alltså, hände inte det där över hela Sverige? Sen var det vissa som var före andra bara. Och det, alltså att de... Det fanns ju ingen liksom... Det fanns ju ingen bra plan med den där krogen. Förutom att de var de liksom.
Mm.
Så att de hade ju inget liksom... Så som, det känns som att folk startar krogar idag. De sticker upp liksom fingret i luften och tänker bara så här, okej, men nu är det den här profilen vi ska ha. Vi ska ha det här käket, vi ska liksom utmana på det här sättet. Det här är det nya, det här är det, och så vidare. De gjorde ju sin grej och det var det som var så tilltalande för alla. Att, men ja...
Det fanns inget koncept så att säga.
Nej, om man men kunde... det blev verkligen ett koncept.
Jo, men det gick inte riktigt att paketera. Man hade inte kunnat öppna en Tempo i Göteborg och i Stockholm.
Nej.
Och så hade det gått kanon.
Nej. Jag har letat efter mitt Tempo här i den här stan, men det är utan framgång kan jag säga.
Är det inte Frippes?
Nej. Nej, det är det verkligen inte. Alltså, Baba Jan är där jag jobbade under scenskolan, nere precis vid Orionteatern. Har du varit där?
Nej.
Väldigt trevligt. De har ju samma vibb liksom, att det är såna lite lätt excentriska karaktärer som driver och som jobbar där, och det är på deras sätt och villkor på något sätt. Mm. Och det kan ofta bli liksom manierat, tycker jag, när det ska göras, det ska vara liksom en sabotör kommer ut och välkommen, nej, du ska ha detta, du ska ha detta. Alltså när de, vissa gillar ju det, vissa gillar inte det. Men det är ju, man kan liksom inte spela den rollen. Man måste vara den personen som är den där konstiga filuren som kommer ut och lite grann spela teater, men de, ja. Och Babajan har det där också. De har en helt annan profil, helt annan mat, helt annan liksom. Men de gör sin grej också. Och där jobbade jag. Det var också väldigt kul.
Vad härligt att du gjorde den där LA-grejen och stod på baren på kvällarna och skickade self-tapes och provspelade.
Ja, eller gick i skolan framförallt på dagarna. Okay. Var det ju under den perioden.
Scenskolan?
Ja.
Eller vänta, vad fan gick du scenskolan i Malmö?
I Stockholm.
Nej, jag är i Stockholm. Mm. Förlåt, nu blandade jag ihop det. Ja, just det. Men vad gjorde du på dagarna under tempoåren?
Då var jag nog bakfull och ofta. Och
drack du på jobbet?
Ja, ibland. Efter jobbet. Och så vidare. Men då pluggade upp mina betyg bland annat. Mm. Och sen kom jag in på den här folkhögskolan, Fridens folkhögskola. Och så jobbade jag kvar på Tempo på helgerna. Så jag åkte till Malmö och knägade och festade loss.
Var det internat?
Ja.
Var det underbart?
Underbart. Mm. Alltså det var fantastiskt. Det var liksom...
Fridhems. Jag sa Svalöv nu.
Ja, det ligger där.
Just det. Mm.
I Svalöv. Det var, ja, det var det bästa som har hänt mig. Alltså det var liksom så tillåtande, fint, varmt och alla de här olika linjerna. Jag tror att det var, eller vid den tiden hörde jag att det skulle vara Sveriges största internat. Över 200 personer som bodde där på heltid liksom och höll på med sitt och hade uppspel och det var liksom, ja, det var underbart.
Mm. Alltså... Förlåt, hoppa lite, men om du tycker så mycket om restaurang, kan du sakna att jobba krog?
Ja, jättemycket. Det kan jag verkligen göra. Men jag tror att det är... Min mamma varnade mig för det. Hon hade ju liksom jobbat mycket med krogfolk och sånt där på den tiden. Så hon sa att jag inte fick jobba för länge i branschen, för då skulle jag få dålig rygg och dålig lever och så vidare.
Okej.
Så att jag tror att det är svårt att... Och göra det så himla länge. För att det, när man gör det så ska det vara liksom lite gasen i botten. För att det ska vara kul. Inte nödvändigtvis att man måste vara packad varenda dag. Men att det ska vara liksom... Det ska vara lite, man ska gå in som en föreställning. Det ska vara lite fest. Man måste, ska finnas en satsning in i det, tycker jag.
Mm.
För att det är ett kreativt yrke på många sätt. Oavsett om du står i bar eller om du står bakom spisen. Tycker jag att inställningen ska vara det för att det ska bli bra.
Glöm inte nissarna.
Nej.
Oh ja, anyhow. Men du, nu ska vi se, vad fan vi var på någonting här. Folkhögskolåren. Men då visste du ju någonstans vad du skulle...
Ja, men precis. Först då egentligen så visste jag. Jag hade väl lite mer att... Fick en bekräftelse bara att komma in. Att det var många som sökte och så blev man liksom utvald och sådär. Så det gav ju en skjuts. Och sen så... träffa alla de här fantastiska liksom, människorna i klassen och bara leka teater hela dagarna var ju liksom, det var ju en dröm.
Ja, för det var bara det.
Ja.
Mm. Jag gick ju allmän linje med teater. Okay. Men, och jag hade ju hyfsade gymnasiebetyg så jag kunde skita i allt annat utom teatern.
Kan du beskriva din scenskräck? Kunde du liksom stå på scen där? Men du...
Jag gjorde det ju.
Uh-huh.
Sen har jag, i min bok så har jag skrivit att jag började röka hasch inför föreställningarna. Och då släppte det. Det är nog helt påhittat, tror jag.
Okej.
Okay.
Vad skrev du då?
Eller? Jag vet inte. Jag tror att jag bara ville få in att jag var på en slippery slope.
Ah, okay. Liksom. Jag förstår.
Jag fick det där, du vet, tunghäfta och liksom...
Hjärtklappning och svettningar.
Ja, precis. Och det gick aldrig riktigt över.
Jobbigt.
Mm. Men du har inte haft det?
Nej, men jag har haft... Kan känna igen liksom en nervositet som kan angränsa det där. Sen tror jag... att jag har lyckats, jag har förmågan att liksom trycka undan sådana där, inte liksom sätta inte sätta ord på det tror jag har varit nyckeln för mig. För då skapar man det, eller man hjälper det att skapas framför sig på något sätt.
Ja, jag tror faktiskt också att man kan så där fokusera på annat.
Ja, men jag känner jättemånga som tar betablockerare och sånt där. Då och då. Och det verkar jobbigt.
Alltså, men nervositet? Ja.
Ja. Såklart.
Fortfarande nu när du, för nu har du gjort ganska, nu är du på Stadsteatern, eller hur? Ni har ett antal föreställningar kvar i skrivande stund.
Ja, vi har gjort 70 snart här. Men ja, alltså det tycker jag ska höra till liksom.
Mm. Men jag tänker mig också att, för sen när jag har försökt förstå vad scenskräcken var för någonting. Och jag tänker mig att det handlar jättemycket om att det är en situation som man inte kontrollerar. Mm. Att man inbillar sig det. Men står du på scen, alltså så här, oavsett om det är stand-up då, som jag ju kanske har gjort mest av i modern tid, eller om det är liksom en pjäs, det är ju ett väldigt kontrollerat sammanhang egentligen. För det är ju jag som har mikrofonen eller repliken, så att säga. Så det är märkligt. Det är
men fast kontrollen tappas ju när du börjar ordna, så att säga. Då är ju kontrollen borta.
Alltså, ja, det är sant.
Mm. Alltså när svettningarna kommer, då är ju kontrollen. Vi höll på i Malmö på den tiden, så hade vi en improvisationsteatergrupp också. Som vi spelade mycket på runt om i stan. Så och det var nog en väldigt bra skola. För då tränade vi liksom aktivt på det där att när man var blank totalt och du hade liksom ingen punch, du hade ingenting, så var det liksom att då ska man bara längst fram på scenen. Det var liksom det som man fick, inte liksom fysiskt backa, utan man ska bjuda på det. Det är det som är, och det är också något av det finaste som man kan få som publik, att någon kan tänka liksom vad är det där? Att det är sårbart, det är fint, och när det inte, det handlar inte nödvändigtvis om att äga och ta tillbaka kontroll eller liksom, utan att våga vara i snarare. Och sen så kan, ja, står man själv där så måste man ta upp bollen och, eller med hjälp av publik och så vidare, men i övrigt så finns det ju ofta en fin ensemble runt omkring en som man har byggt en sån gemensam trygghet liksom.
Synd för dig att min producent Ninni som klipper det här var jättearg på mig för att jag pratade i en timme impro med Pia Johansson, så det kommer inte bli så mycket av det nu. Men vad fint att du gjorde det. Hur kom du in i det?
Nej, men det var liksom den traditionen, det gjorde vi på folkhögskolan också. Alltså det var jättemycket det, Susanne Osten och Keith Johnston, och det pratade säkert ni om, du och Pia. Ja, men det var liksom grunden kunna ha en öppenhet, att inte oavsett hur mycket repliker eller scenerier man har, så måste det alltid finnas en öppenhet, och det är den absoluta grunden tycker jag till allt det, som jag håller på med.
Det är fint att du har den bakgrunden, med tanke på att när jag tänker på dig nu och när jag har researchat dig, så känns det som att, alltså kanske framförallt den här blå linjen såklart, men att det känns som att det är så himla mycket karaktärsarbete för dig, att du lägger väldigt stor liksom vikt för det. Det är ju på sätt och vis kanske diametrala motsatser, eller det är samma spektrum tänker jag, men
ja. Nej, men det skulle jag inte säga, alltså, eller öppenheten och liksom möjligheten till improvisation måste finnas där oavsett vilket fundament man står på, hur rollen är byggd och så vidare. Det tycker jag är två olika saker egentligen. Fast de går ju ihop. Alltså, ja, du förstår nog kanske vad jag...
Nej, inte riktigt, för det blev lite abstrakt nu. Till och med kanske när jag ställer frågan. Jo, men ska vi prata lite om det då? För det kändes som att nu fanns det en härlig segue här. I just att faktiskt förbereda sig, liksom, att ta sig an en roll. Det känns som att du jobbar mycket med det.
Ja, men inte mer än någon annan tror jag egentligen. Alltså nu har det varit så att den rollen i Tunna blå linjen var ju någonting som... Där utgick vi allihopa, hela den ensemblen utgick från polisyrket, eller den rollen, och började leka med om jag vore polis, vad skulle jag vara för slags polis, och hur är en polis, och hur går en polis och så vidare. Att det var ju en absolut grundförutsättning för att det skulle vara det allra minsta trovärdigt. Mm. Och det förstod alla väldigt snabbt. Liksom. Så att det jobbet gjorde ju alla.
Varför sprang du då?
Jag gjorde ingenting.
Varför sprang du, frågar jag. 6-0 från 65-12-20. Jag har två gärningsmän här som stämmer in på signalementet från Roslins väg. Ska behöva förstärkning, tack. Kom.
Tog det tid?
Ja, men vi hade mycket tid. Vi gjorde ju en pilot
2015.
Ja, precis. Jag och Amanda Giesem som Sanna Länken regisserade. Det var många andra inblandade också. Men så där började med det. Och då var vi lite liksom, ibland ute på Halis, kändes det som. Men vi hade den grunden. Och sen så när vi började jobba inför säsong 1 så hade vi med oss Jimmy Endeley som poliskonsult och som coach och nära vän och hålla handen, allt möjligt var han. Och att Sanna framförallt och Anders Hazelius och Micke, alla, liksom, där var researcharbetet var, liksom, det var nummer 1 för alla.
Mm. Och, det,
men, och Silla kan jag säga, givetvis.
Mm. Men det, liksom, sätter det sig i kroppen för dig?
Ja, men det gjorde det. Och det var flera olika metoder. Men då var, det var väldigt mycket uniform och kängor och liksom och alltså de här, de har sånt jävla symbolvärde, de här färgerna och symbolerna och miljöerna. Så det,
även för dig kanske?
Ja, alltså det är inte så att jag har värsta erfarenheterna av polisen, men
jag menar inte så, jag bara menar att när man får på sig det så kanske det kommer mer.
Ja, liksom. Men det gör verkligen det. Så att det var väldigt mycket gratis med det. Och sen så tränade vi, höll vi på allihopa som idioter och liksom hetsade varandra med det. Så det gav en också någonting till liksom det kroppsliga.
Mm.
Så försökte jag jobba mycket med en blick, någon slags liksom, inte från oben, men ändå liksom någon slags pejlande, sökande blick som är på något sätt något, jag vet inte, något auktoritärt. Kanske inte överlägset, men någonting som att det här är, jag äger det här rummet, den här miljön. Och då är jag liksom, att blicken är uppe, så då kom kroppen med också. Liksom, man sträckte på en nacke och rygg.
Mm.
Det var ett otroligt roligt arbete. Det är väldigt fint liksom, och tacksamt att ha den typen av liksom, utgångspunkt. Att det är så här, ja, men, man behöver inte leta och läsa massa böcker, utan det är väldigt tydligt liksom, var man ska börja.
Mm. Men vad var det svåraste med det där då? Vad var det svåraste med polisgrejen att få in i systemet?
Men det var egentligen att när jag kommer ihåg vissa dagar när man kanske kände sig lite mer ömklig eller lite svagare eller inte kände sig så stark i ryggmuskulaturen, så när det uppstod liksom situationer när man skulle improvisera med, det var ju, jobbade med många amatörer och liksom yrkesverksamma skådespelare för den delen, men när det uppstod sådana och man skulle försöka liksom verkligen äga den där auktoritära liksom, och man tappade det, då var det svårt liksom. Det var, den har jag inte automatiskt, jag är inte den typen av person liksom. Det blev smärtsamt tydligt några gånger.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/Lundgrens. MOOR.se/Lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Du, det har ju varit väldigt lustfyllt för mig, för att jag har liksom varvat Tunna blå linjen avsnitt med Limbo och Aha. Comedy Queen. Och det känns ändå som att du, och det var därför jag hade den här liksom tanken om att du, alltså att du drar karaktären åt något håll på något sätt liksom, för att det är ganska disparata figurer.
Jo, men det är också produktionerna. Alltså, jag tänker att det skulle jag spela, det skulle varit väldigt märkligt om jag skulle spela dem på samma sätt.
Ja, jo, jag förstår det också.
men i, har du inte kollat på Syror? Har du inte gjort din research?
Nej.
Förlåt.
Men det, jag kanske ska säga det. Alltså, Limbo är en ny tv-serie där flera familjer drabbas när barnen är med i en bilolycka. Och det är spännande att ställa den karaktären du gör där mot Magnus i Tunna blå. För i Limbo spelar du en pappa som... Ja, det känns som att han har suttit vid en dator mycket.
Ja, men det stämmer.
Har han suttit vid en dator mycket?
Ja, det har han gjort. Det har han gjort väldigt mycket. Men där, jag vet inte, jag tror, ingången är den... Jag tror att det var Paul Giamatti... uttalas det så, ja.
Som, jag köper det.
Som beskrev liksom vad det här, vad hans jobb gick ut på. Att det var att liksom hitta sin funktion i en scen, i en serie eller film eller vilken liksom. Och i Limbo så, där var det också väldigt tydligt i den ingången. Det handlade inte så mycket om, ingången var inte att han skulle ha gav nacke för att han suttit framför datorn speciellt mycket, utan det var funktionen, att det var en stöttande funktion gentemot Rakels roll då. I att den relationen, och det tror jag är, det har nog liksom hjälpt mig ganska mycket i det där. Så vad är min, och spelar man huvudroll så ska man fan ta med spela huvudroll, alltså det är också någonting att axla och våga ta den platsen, och det är inte det är inte givet för mig alla gånger att vara den personen i ett rum. Men det behöver man vara ganska mycket för att det ska bli bra också.
Var du färdig med Limbo? Det kändes som att du var på väg någonstans.
Nej, men det var nog det. Att där var liksom rollen, alltså det var inte lika viktigt vad han hade för jobb på dagen. Alltså eller vad han hade för skostorlek och vilken mat han tyckte om. Utan där var det väldigt mycket deras relation som var i, för att hon spelar huvudrollen i våran lilla pjäs. Mm. Och då ska jag stötta upp den på alla möjliga olika sätt. Genom att ta plats vissa gånger, men framförallt att liksom vara runt omkring och hitta min funktion i de scenerna vi spelar.
Mm. Finns det liksom, ja, fan, jag måste säga, nu har inte jag sett färdigt den. Jag kanske hade kunnat få göra det, alltså Limbo pratar jag om nu.
Mm.
Jag ställde aldrig frågan, för jag ser den med min tjej.
Vilken fråga?
Jag ställer inte frågan. Nej. Till någon ifall på något produktionsbolag eller någon kanal. Nej, ifall jag kunde få se alltihopa.
Nej, det hade du säkert kunnat få.
Ja, men nu gjorde jag inte det.
Nej.
Så nu är jag där jag är, ja, i storyn. Så att säga. Okay. Men fan, vad bra den är.
Ja, vad kul.
Är det viktigt att det blir bra?
Ja, givetvis.
Mm.
Det tycker jag. Det är inte alltid man känner så. Ibland så känner man, när vi gjorde Tunna blå så hade vi sånt jävla liksom sammansvetsat självförtroende att vi kommer ihåg att vi pratade om det mycket. Så här, men vad är det här vi gör? Och hur kommer det landa och tas emot? Och då var vi alla ganska överens om att så här, men fan, om det bara är 150 000 som ser, men vi har ändå liksom fått en liten kultstämpel där bak kanske, så är vi ändå jävligt nöjda för att vi var nöjda med det vi höll på med, så att säga. Mm. Men sen så kanske inte man tänker så retrospektivt alltid. Men men det är klart att det är jävligt viktigt att det blir bra. Här är det, jag är extra glad för att det är liksom människor som har, Rakel framförallt, som har lagt ner så mycket tid, och att det är hjärteprojekt. Det är ju liksom, det blir extra viktigt liksom när det är någon som har hållit på att slita och dra i någonting väldigt, väldigt länge.
Ganska roligt att det är liksom en kommersiell kanal som har tagit den, kan jag tycka. Det är vågat på något sätt.
Mm.
Eller jag är ju bara amatör, men tänker du lika, eller?
Jag har nog inte reflekterat över det. Alltså Viaplay, de jag vet inte, de håller nog på att fortfarande att liksom hitta sin, vilka är de? Och jag vet inte, de här olika stora streamingtjänsterna, de förändras ju också hela tiden liksom. Netflix var ju någonting när det kom, men nu är det någonting superbrett som inte håller jättehög kvalitet alla gånger, och vissa gånger så bara blir det fullständigt fullträffar. Jag tror att de vill vara breda och att de ville våga satsa på det här, inte nödvändigtvis smala men ganska, ganska mörka historien.
Ja, det får man säga. Ja. Mm. Men är det där, är det någonting man måste hålla koll på som skådis också, vilka kanaler som gör vad och liksom?
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, nu ska jag dra en annan mini-anekdot som jag har hört i fjärde hand eller någonting.
Gärna.
Om Micke Nyqvist, han fick frågan i någon intervju, tror jag, fick jag berättat för mig, hur han väljer sina jobb. Och då sa han bara, nej men det gör jag ju inte. Alltså, inte ens han gjorde ju Bondfilmer för fan liksom. Men det var ju, alltså, ibland krockar två förslag som man kanske inte kan göra så att två bara samtidigt. Men det är väldigt sällan man som skådespelare kan liksom sitta och plocka.
Tacka nej.
Ja.
Mm.
Men jag tycker att det låter mig präktig. Alltså. Men jag tycker det viktiga är ju rollen. Och det spelar inte så mycket om det är en huvudroll. Eller, alltså, utan att just den karaktären intresserar mig. Liksom. Och där kan ju agenterna gå i taket. Liksom, och säga, nej, du måste göra så, du ska dit. Och så där. Och då går jag oftast åt andra hållet. Då.
Mm-hmm. Jag ville bara säga om Micke Nyqvist.
Mm.
Det är inte helt omöjligt att vara som mig, han sa det.
Är det sant?
Aha. Nej, det är inte omöjligt.
Nej.
Jag hade honom som gäst.
Ja.
Ja. Anyhow. Världen är bra, liten, etc. Men du, är du duktig på att se ifall det kan bli bra på manusstadiet? Vet man det?
Nej, jag tror inte det. Jag tror jag mer liksom attraheras av människor som är knutna till saker. Än själva berättelsen kanske naturligtvis.
Ja, Sanna Lenken verkar ju tycka om dig till exempel.
Mm.
Och då verkar det ju bli bra.
Ja. Ja, men hon har väl liksom, jag vet inte om det är hon och jag nödvändigtvis, det känns som att allt hon tar är lite guld. Så att,
ja,
faktiskt.
Ja. Men och sen är väl kanske Sverige är inte, alltså det kanske inte är jättesvårt att hålla koll på vilka som man vill jobba med så, eller?
Nej. Det är många jag fortfarande är nyfiken på. Det känns som en rolig position att vara i, att man inte har liksom varit med prick alla. Att inte den liksom fullständiga ankdammen som ibland kan kännas som att det är. Men det är väldigt många som jag är sugna på. Liksom.
Men du, apropå skådisar, kollegor till dig. Jag pratade med en kollega till dig om dig.
Mm-hmm.
Och han sa med största kärlek så här att fan, vad kul att det har gått så bra för honom och att han, eftersom han är så bra. För vi skådisar är ofta jättebra, men det är inte alltid man får visa det.
Liksom,
utan man står på någon scen någonstans,
ja,
och visar det för 28 pers i taget. Ja. Liksom. Har du tänkt på det?
Ja, jättemycket. Alltså, i den här typen av situationer som vi sitter i nu får jag ofta liksom, en vanlig ingång är inte den här typen av situationer. I liksom snabbare, kanske lite lättare intervjuer som man gör för tidningar och så vidare, så är det ofta en av de första frågorna så här, men hur känns det med genombrott eller break och så vidare. Och så då är jag alltid, ja, känner mig lite allergisk mot det begreppet, och så är jag noga och liksom påpekar att jag har jobbat, inte varit actor/waiter utan varit skådespelare i 10 år innan jag gjorde Tunna blå linjen. Mm. Så att, ja, det är ju svinmycket tillfälligheter, och det var ju liksom en jävla flax för mig att jag fick lov att visa att jag var så bra som jag är i den, vilket jag tycker att jag är, och bevisligen många andra som har tittat på den. Men så är det ju. Det är ju liksom enorma tillfälligheter, och nu kommer ytterligare en anekdot. Apropå Micke Nyqvist, det var på scenskolan så hade vi så här rundvandring och lite, ja, vi var lite prao på Dramaten och Stadsteatern, och där träffade jag Pia Johansson. Hon tog emot oss där. Och på Dramaten var det en skådespelare som tog emot oss som pratade om Micke Nyqvist, att han parallellt med Micke så var de liksom, de var up and coming och liksom jobbade på, så var det liksom någon sån där sliding doors när någon skulle fått Hamlet och den andra fick något annat, och Micke fick Hamlet och den andra fick den andra, och sen var han kvar på Dramaten, det här var ju liksom 25 år senare, och han var bitter för att det inte liksom, ja, men han kändes liksom det här hade hängt med honom, och han är ju fast anställd på nationalscenen, så att det är liksom ingen nöd på honom, men han hade nog ändå något slags ett där stinget i sig att det, för Micke fick visa det, och så, ja, fick han göra precis allt möjligt efter det, och det fick inte den här skådespelaren göra. Så att det är ju de där tillfälligheterna hela tiden, och det, så att det ligger jättemycket i det, för att de som jobbar är ju, de allra flesta är ju väldigt, väldigt bra för att de har hängt i och jobbat liksom. Och då blir man bra.
Men liksom, hur kom, eller ja, jag ser ju verkligen lockelsen i det, men givet hur svårt det är att liksom ändå lyckas inom citationstecken som skådespelare, liksom, varför utsätter ni er för det?
Ja, men i mitt fall så drivkraften var nog många gånger liksom i perioder då jag har varit arbetslös, som precis alla andra av mina kollegor har varit också. Det hör ju till liksom. Men då liksom, när jag känt mig svag och så har det nog handlat om att jag inte vill misslyckas på något sätt. Alltså det är, jag vet inte, det är en drivkraft. Jag vet inte om den är så bra egentligen. Men att...
Jag kan inte ge upp nu.
Ja, men typ så. Mm. Och hur fan skulle det se ut? Och då skulle man bara tänka på hur det hade kunnat bli och så vidare om man hade hängt i.
Mm, då hade du varit den där personen som visar runt på Dramaten.
Ja, kanske. Så
att men alltså, att liksom klara sig igenom de där arbetslöshetsperioderna, hur gör man det? Alltså, du måste ju ta på en, tänker jag.
Ja, enormt gör det ju. Alltså, man kan känna sig som världens mest värdelösa människa i perioder.
Och så ska du in och provfilma och mår röv.
Ja. Och precis måla upp de där det där nyckelhålet framför sig och se de där oddsen och se kanske stöta ihop med någon som är på väg ut från den här provfilmningen när man är på väg in och känner, ja just det, men han har ju gjort det här och det här och det här. Jag har ju inte en suck liksom.
Mm.
Ja, det är ju pisstufft alltså. Det är det. Jag vet inte vad mer jag ska säga om det. Det är liksom jag har varit där, jag kommer säkert hamna där igen eller på att säga, men det är liksom inte, det där går ju liksom i vågor det där. Det är skithårt liksom, och det är så hårt för att inbillar jag mig, om man jobbar som revisor och har perioder av arbetslöshet så kanske man inte tänker att man är så värdelös som person utan snarare som revisor. Och det, men i det här fallet som är mitt så tror man ju att man är sämst liksom.
Mm.
Och ingen tycker om en. Och det sätter sig på självkänslan och det bara går ner och ner och ner, och ner i den där spiralen liksom.
Mm. Det finns en intervju med dig i P1. Det finns inte så många intervjuer med dig att lyssna på i alla fall.
Nej, jag har inte gjort så många sådana.
Men och då får du frågan om liksom hur du tankar, och då svarar du för du har ju jobbat väldigt mycket. Och då pratar du om dina barn, att de är någon slags ankare. Men innan de fanns, eller nu har du ju för sig varit farsa i 9 år.
Mm.
Så då kanske de var med under vissa av de här tuffare perioderna.
Ja, ja. Men då, alltså under de tuffa perioderna, då var det verkligen, då kunde jag gå runt och lossa, även om jag hade barn som gick i förskolan, så kunde jag liksom hänga på lekplatser och låtsas att jag var föräldraledig. Lite så.
Okay.
Ska jag säga, att jag kunde verkligen se, ja, fantastiskt att jag kan vara mycket med mitt barn nu, för att jag har mycket tid över.
Mm.
Och jag försökte verkligen se de enorma fördelarna som det fanns med det. Även om vi kanske inte kunde åka på värsta semestern just den sommaren, så tänker jag att det var en period som man inte får tillbaks, och att jag liksom hade mycket tid med dem då. Mm.
Har du haft lätt för att, kanske för privatfrågan, men har du haft lätt för att vara farsa?
Ja, det har jag absolut haft. Faktiskt ganska lätt, utan att låta kaxig här. Men min farsa var en sån här superfarsa som hade ett barn på höften och ett som drog i brallorna, och så stod han och lagade mat och sjöng en sång för samtidigt och sånt.
Mm.
Jag kan tycka, krogsvängen har ju, det har ju liksom det där, vad heter det, när man gör flera saker samtidigt. Jag tappar ordet bara.
Ja, multitasking, ja. Säger jag nu.
Ja, det var något annat jag sagt, skitsamma. Ja. Men det där är, det var en bra träning att jobba på krogen. För det har jag haft mycket glädje av med mina barn, att just göra det där. Mm. Och samtidigt försöka vara liksom, kanske prata med dem.
En sak som jag tycker har varit fin med dig också, som lite lyser igenom i dina svar, det är, eller ja, det här, nu kanske jag går händelserna för, eller att jag läser in för mycket, men jag har fått bilden när jag lyssnar på andra intervjuer med dig av att dina föräldrar är en stor del av ditt liv.
Mm.
Eller att ni, alltså att du är en familjeperson liksom.
Ja, familjeperson. Alltså jag har ju skaffat familj. Jag tänker, jo men alltså jag förstår. Jag vet inte om jag skulle säga att jag är en familjeperson. Min originalfamilj är väldigt viktig för mig. Både mina syskon och mina föräldrar. Och min frus familj är väldigt viktiga för mig. Så att det är jag nog. Jag har någon slags idé om att det där ska jag nog ta tillvara på. För det är långt ifrån alla mina vänner som ser fram emot att åka hem över julen till sina föräldrar.
Mm.
Att det har man det bra med dem, så och de blir äldre liksom. Och i andra länder där liksom hör det ihop att där ska man ta hand om dem när de blir gamla. Det gör vi inte här liksom. Nu är inte mina föräldrar så gamla så att jag behöver ta hand om dem, men någon dag så kommer de vara det, och då vill jag nog kunna göra det liksom. Inte bara skicka iväg dem någonstans för att jag är trött på dem.
Mm.
Och tycker att det är nice liksom.
jag tror att jag har pratat om det förut. Nu visade det sig ju att Tegnell verkar ha haft rätt här.
Mm.
Vilket var lite provocerande för mig. För jag kände ju lite grann att vi kastade liksom, ja, men 20 000 pensionärer under bussen. Mm. För ingen ville ha dem.
Mm.
Och det är lite så här, om jag, man då, min tjej är fransyska. Ja, men där är det ju alltså, att man skulle sätta mormor på hem i hennes familj. Alltså det vill ju ingen, allra minst mormor själv. Hon skulle ju aldrig tillåta det. Liksom. Utan folk får komma till henne och ta hand om henne. Så är det bara.
Mm.
För att hon gjorde det med sina föräldrar, etc. etc. Ja, jag vet inte varför. Jo, men jag sa det apropå det du sa.
Jo, men precis. Men sen är det intressant att fråga sig vad som är hönorna och vad som är ägget. Att de inte har det samhälleliga bygget på något sätt. Att de inte har det i samma utsträckning som vi har här. Om det är så att de får dras med sina gamla sura, dementa farmor, föräldrar.
Nej, men jag tror att om man tittar...
Eller om det är en kulturell grej. Ja.
Jag tror att det är dels en kulturell grej, sen så tror jag att det är liksom en och jag vet inte om det här är provocerande eller triggande för någon, men att det är en avigsida av feminismen. För i Sydeuropa eller USA framförallt kanske, där är det liksom legio att man är hemmafru, och är man inte hemmafru, ja då ser man till att mormor och morfar är där för barnen, för man har inte råd att jobba båda två och ha barnen på dagis, för det är dyrare att ha dem på dagis än att jobba typ. Mm. Och då blir man en tajtare familj därför att man får FaceTime med alla inblandade, och vi har byggt bort det genom att ha dagis som det inte heter utan förskola och så vidare. I don't know.
Mm.
Där har du två av mina 5 cent. Kan det ligga något i det?
Ja, det tror jag.
Pjäsen följer ett framgångsrikt band som återförenas efter 10 år isär. Och allt filmas av ett dokumentärt filmteam.
Nej, men hon gick mitt i låten, va?
En sak som jag undrar över för dig är ju så här, du är ju het kan man säga, det har gått bra, ändå så går du och ställer dig på Stadsteatern, i och för sig en topp 2 scener i Sverige, men varför väljer man teater när man kan filma?
Nej, men jag tror inte, alltså det var, återgå till Micke Nyqvist, så var det inte jag hade inte, om jag inte hade tagit det så hade jag inte haft så mycket att göra under den här hösten faktiskt.
Okej.
Okay. Inte som det såg ut då, eller som det, ja, det har liksom inte poppat upp jättemycket grejer. Men för att det var en regissör som jag, en av få som jag liksom har jagat sen scenskolan och velat jobba med. Och,
Alexander Mörk är i dem.
Ja. Mm. Framförallt var det han. Och sen... jag vet inte, med facit i hand, alltså nu pushar vi 60 000 sålda biljetter, så att det, och det har varit liksom en av, som jag har förstått det, en av de liksom större publika succéerna på Stadsteatern de senaste, jag vet inte, 15 år eller någonting.
Mm.
Det kanske är skarvar, jag vet inte, det får vara så.
Men, jag tycker vi kör på det.
Ja, så att det, ja, det har varit helt fantastiskt och jag skulle aldrig göra det ogjort. Alltså det är inte... Och ska jag verkligen säga att jag hörde av mig till Stadsteatern och sökte jobb där liksom. Så att, och för att jag, och då hade jag inte stått på scen på 3 år. För att jag hade filmat mycket. Och,
det hade varit en pandemi också. Och,
ja. Mm. Ja, det hade nog inte så mycket med det att göra. Men, ja, men jag ville liksom, ja, teatern är grunden på något sätt.
Mm.
Så den vill jag inte bli av med. Då måste man hålla den igång, menar jag också. Det är ett, liksom ett instrument som måste behöver övas på.
Mm. Är väl liksom, min tanke, eller min känsla är att som, alltså att det är två, för du är ju ett kollektiv oavsett om du filmar eller är på teatern.
Mm-hmm.
Men jag tänker mig att det borde rimligen funka på lite olika sätt, eller? Är det samma? Bubbla.
Ja. Ensemblebubblan är, den är svår att slå i när det kommer till teater alltså. För där är det liksom... Det är, man går i döden tillsammans liksom. Det är så. Det är så jävla utsättande att ställa sig där uppe. Och står du på ett filmset så kan du stå själv där och ja, ha en scen för dig själv. Och då har du visserligen ett fint kollektiv runt omkring dig, men där är kanske ljustjejen eller fotografen kanske inte, även om man jobbar tillsammans åt samma mål, så är man liksom inte, finns ingen där att rädda dig på samma sätt. Jag tror det har mycket med det att göra, och repetitionsperioden som är så sammansvetsande och fantastisk som den nästan alltid är på teatern.
Mm, det blir tydligare ett kollektiv.
Mm.
Fan vad mysigt det låter. Mm. Ja, det var dumt att jag ställde den frågan, känner jag nu. Jag förstår att du vill göra teater också. Men vet du någonting om du ska göra, alltså vet du mycket om vad du ska göra framgent?
Lite grann. De vill ju göra en sista säsong av Tunna blå linjen. Så det håller på att diskuteras och förhandlas och pratas och skrivas. Så att det är ju konkret så att Silla skriver för fullt, fulla muggar. Jättespännande tematik har hon plockat fram. Sen vet jag inte så mycket just nu. Nu ska jag vara ganska mycket pappa. Det är alltid visserligen. Men just nu så går, ja, min fru går in i en intensiv, är i en intensiv jobbperiod och filmar och ska sen framåt våren spela. Så då har jag inget emot att vara ledig. Det liksom underlättar det logistiska i vår vardag. Mm. Att det är en som tar det lite lugnare. Liksom.
Är det, nu har ju ni varit ihop i 1000 år eller så, men är det till stor hjälp att vara gift med en skådis?
Ja, det är också en vanlig fråga.
Jag förstår det, förlåt.
Nej, det är helt lugnt. Alltså, för det är, man kan nog svara på dem på olika sätt. Ja, men det är det ju för att det finns en förståelse för att och att man kan, framförallt är det ju att vi kan bolla och hjälpa varandra konstnärligt liksom, och ha spännande, intressanta samtal kring jobbet. Men just det logistiska kanske inte alltid är så optimalt.
Nej, det kan jag förstå.
Men det kommer bra saker ur det liksom. När vi spelade vi båda ganska mycket nu under hösten, och då fick våra barn lära sig hur det är att ha barnvakt 2 dagar i veckan, och det är det ingen som dör av, tror jag, om man barnvakten är snäll.
Mm.
Och sen, ja, finns det ju fördelar liksom på andra sidan, att man kan ha perioder av arbetslöshet då man kan verkligen vara pappa.
Mm. Fint. Trivs du med livet?
Ja, jag tror det.
Okej. Okay. Vilket är ditt största problem?
Att det är nog balanserna och få ihop det på något sätt. Det har ju varit mycket fokus på mig själv här de sista åren liksom. Ja, hur man vill ha det och vem man vill vara.
Hur vill du ha det och vem vill du vara?
Ja, men det jag håller på att brottas på och bollas liksom runt med.
Mm.
Jag vet inte om det finns ett svar på den frågan, men jag har brottas med den för tillfället.
Det man vill ha är väl, tänker jag, människor omkring sig som man trivs med. Och sen att man känner att man gör något meningsfullt.
Mm.
Då har man rätt.
Ja, då har man kommit ganska långt. Ja.
Ja, och du har ju en...
Jag har fantastiska människor omkring mig och jag får göra jättemycket meningsfulla och bra saker. Mm. Men det innebär inte nödvändigtvis att man är nöjd med precis allt i tillvaron hela tiden. Bara för det, tror jag. Men ja. Vad var frågan? Mitt största problem just nu?
Mm. Nej, inte just nu. Nej. Vilket är ditt största problem bara?
Ja, men det är de där. Jag vet inte om de är eviga, de där balanserna liksom. Och vad ska man, för också i jobbet liksom, den här som jag och min fru och hela liksom gänget som vi gick folkhögskola med, alltså den här trappan man går på, att det är aldrig att våga tacka nej till saker. Min pappa tackade nej till tältprojektet. Det har jag liksom, han har liksom satt en väldigt stolthet i det, att han gjorde det för att vara föräldraledig med min syster. Och tältprojektet blev ju vad det blev, och hans, men han hade ju jobbat hur mycket som helst och fått göra precis vad han vill genom karriären. Men det var en sån klassisk sliding doors-grej där han, jag vet inte om, jag tror jag nog hade haft svårare än han hade med att tacka nej till TED-projektet, motsvarigheten. Liksom.
Mm. Ska du för de yngre lyssnare berätta vad det var?
Ja, det ska jag försöka förklara det. Det var ju då liksom de hetaste, ballaste frigrupperna slutet på 70-talet, tror jag det begav sig. Alltså kan det vara, min syster är född 76, så ja, det var väl där, 76-77 kanske, som gjorde en gigantisk turné. Den bästa sortens politiska musikteater. Och det var Sven Wollter och det var liksom alla möjliga, Thomas Bolme och vilka var det mer? Inte Lena Nyman kanske. Nej, hon var säkert på Dramaten. Strunt samma. Ja, de kom från alla håll, från Göteborg, Stockholm och Skåne. Och så gjorde de en gigantisk en föreställning tillsammans. Som de kallade för TED-projektet. Som de hade premiär på Gärdet. Och sen så spelade de runt om i Sverige.
Mm. Men och du menar att han är till freds med det beslutet?
Ja, han har varit det väldigt länge. Sen så sista åren så han har börjat... När han speglar sig i mig och det som är min karriär just nu, så tror jag att han tänker att han, eller det går upp för honom att han hade kunnat göra annorlunda många gånger. Mm. Och det tror jag kan vara skrämmande, och när man ser det, men helvete, vad fan, det hade kunnat ta helt andra vägar för honom. Och det kan nog vara läskigt att se tillbaks på. Men jag är rädd för det där liksom. Om det nog uppstår ett sånt moment där jag får en förfrågan som är för svår att tacka nej till, där jag ska vara borta alldeles för mycket från mina barn, då måste man välja liksom. Det är jag rädd för.
Men har du något sånt, står du inför sådana vägskäl nu?
Nej, eller Tunna blå linjen är ju ett sånt liksom. Då är jag iväg ett par veckopendla är väl att ta i, men man reser jävligt mycket och man är borta liksom hälften av tiden, och det är ju, det är mycket liksom.
Mm. Men i viss små... Ja, just det. Ja, de är, vissa går i skola. Eller två av dem går i skola.
Ja, snart går två i skolan, ja. Mm.
Ja, jag fattar.
Jo, alltså. Herregud, det löses. Men jag vet inte. Jag har funderat på liksom... Jag känner inte någon av dem i Skarsgård-familjen. Men jag kan föreställa mig att exempelvis att Stellan har varit borta och filmat mycket. Och det har varit jättebra för dem säkert. Jag vet inte hur de ser på det. Eller någon annan familj. Jag vill inte ta dem som exempel. Men där det liksom inte finns ett alternativ. Där det är så att en förälder jobbar på oljeplattform. Två veckor och är hemma. Två veckor. Då är det ett liv. Mm. Alltså, man jämför sig lätt med många andra som har inom citationstecken vanliga upplägg. Liksom. Och det kanske är orättvist. Ibland. Nu flummar jag iväg här.
Nej, men jag tyckte det här var jättespännande. Just liksom, om jag bara skulle gissa. Nu har jag bara intervjuat två av Skarsgårds söner. Men jag tror inte att de... jag tror att det fanns kärlek.
Ja, ja. Det ifrågasätter jag inte överhuvudtaget.
Alltså så här, jag tror inte att det faktum att han har jobbat mycket... Alltså så här, för att, vad är alternativet då? Alternativet är att du går hemma och är olycklig för att du inte gjorde det där.
Ja, kanske. Ja. Precis. Ja, men det, precis. Det sätter fingret.
Och då är
det
en sämre pappa.
Ja, så kan det ju bli. Absolut.
Om du kommer hem med ytterligare någon statyett efter Tunna blå linjen säsong 3.
Ja.
Alltså jag tänkte att du hade vunnit något för den. Ja, inte att vi fick den på slutfesten. Jag kanske också får. Ja, vet jag. Men du... apropå dina jobb, Comedy Queen, var lite man grät på slutet.
No.
Gjorde du också det?
Nej, jag såg den.
Ja.
Ja, det gjorde jag. Jag såg den. Jag sett den många gånger, men jag sett den med min dotter framförallt. Vi var på bio tillsammans. Det var väldigt fint. Då grät vi ihop.
Ja, vad gjorde ni det? Vad roligt. Eller vad fint på något sätt. Ja, den blev jättefint tycker jag.
Men tyvärr, pappa. Du är bra på jättemycket saker. Du är verkligen det. Men inte på att vara cool.
Var det ett uttalat krav från dig att du skulle se ut som Håkan Hellström?
Nej, det var Sanna Länkens förtjänst. Att hon ville att jag skulle vara en stor kontrast till min snutfrilla i Tunna blå.
Och det Det blev det.
Det kan man säga.
Men likheterna med Håkan Hellström, jag kan inte vara den första som...
Nej, nej, det var någon rolig, det var en jätterolig kommentar som i de första så här, nyhetsmorgonintervjuerna vi gjorde efter när den hade premiär till Nombrolinjen. Någon som kallade mig för... Vad fan var det? Det var något om Håkan Hellström och Frodo hade fått ett kärleksbarn eller något sånt där.
Det var taskigt i och för sig.
Ja, men också roligt.
Ja.
Ja, jag såg ut så.
Har du svårt med komplimanger?
Ja, det tror jag. Ja.
Varför det?
Jag vet inte. Det får min terapeut svara på. Eller vad säger jag? Jag vet fan. Alltså.
Ring hen.
Ja. För att jante, för att... jag vet inte.
För en halvtimme sen så sa du att du liksom hade fått det för att du var bra. Och att du tycker det.
Ja, men det försöker jag träna mig själv i, att liksom slå mig själv på axeln lite grann. Och tuffa till mig.
Okej, så du bottnade inte alls i det där du sa för en stund sen?
Att jag är dålig på att ta komplimanger?
Nej, att du är bra.
Jo, jag bottnar i det. Det tycker jag egentligen. Men jag har ingen lust att sitta och skrävla om det sådär. Mm. Jag tycker det genuint. Det är jag, absolut. Så jag, självförtroende har jag. Men... liksom mjuk blygsamhet på något sätt också väldigt mycket.
Mm. Du är jättebra.
Tack. Mm.
Jätteduktig.
Mm.
Easy on the eye också. Ser bra ut.
Ja, trevligt, trevligt. Mm. Detsamma.
Ah.
Jo då.
Tack. Mm. Tack. Du... Jag vet inte, vi måste avsluta på något jävla sätt.
Mm-hmm.
Det var så skönt förut när jag hade standardfrågor för det. Okay. Men vad...
Vad var de?
Vill du rekommendera något?
Ja, just det.
Mm. Och vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Ah. Jag tycker 100% att du ska intervjua Ardalan Esmaili.
Tack för tipset.
Han har så bra tankar om det här jobbet. Just, han är skådespelare.
Jag tänker inte ställa de där frågorna, så du behöver inte svara egentligen. Okay. Men däremot, vad ser du fram emot?
Sommaren väldigt mycket ser jag fram emot.
Ledighet?
Ja.
Mm. Inte allsvenskan premiär?
Jo, jättemycket. Det är pirrigt och kulan är snart i luften. Det är en väldigt speciell tid på året. Så det ser jag också väldigt mycket fram emot. Men jag ser fram emot mycket. Jag ser fram emot eventuella telefonsamtal från min agent om trevliga jobb som kanske dyker upp runt hörnet.
Ringer det mycket från agenterna?
Ja, de ringer, vi hörs någon gång i veckan. Så här. Vi har jättefin relation, de är super. Jag älskar dem.
Inget från utlandet eller?
Nej, lite Finland och jag vill verkligen in i Danmark, men det är nästa steg för mig, känner jag.
Nämner du Thomas Winterberg så stänger jag av intervjun direkt.
Okay.
För det har du gjort hos alla andra.
Mm.
Men nu gjorde jag det. Mm. Tack för att du kom, Oscar.
Tack snälla för att du fick komma.
Oskar Töringe, och innan jag pratar färdigt om honom ska jag säga eller påminna om att Värvet söker dig. Eller någon du känner kanske. Vi ska nämligen ha sommarvikarier i juli. 4 till antalet och 3 av dem har jag bestämt alldeles själv. Men det fjärde, det är upp till er som lyssnar. Så har du en idé till en intervju, ja men skicka då ett DM på Instagram till @varvet_. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Varvet. Och jag vill verkligen uppmana alla att se Limbo, en jättefin och jobbig och modig serie där Oscar Töring alltså ser ut att ha suttit vid en dator och han gör det fantastiskt bra. Även i Comedy Queen är en otrolig kanonbok som blev film. Se den. Med det tackar jag, Kristoffer Triumf, Ninni Westin och Acast för idag. Hoppas vi hörs om max en vecka. Kram, hej!